Ska vi stå upp och lyssna till dagens evangelium? Ifrån Johannes evangeliets 12:e kapitel läser vi. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp. Och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: "Varför sålde man inte oljan för 300 dinarer och gav till de fattiga?" Detta sa han inte för han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa: "Låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid." En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där, och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom, och de ropade: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung." Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: "Frukta inte, dotter Sion, se, din konung kommer, sittande på en ung åsna." Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att, som det står skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Amen. Så ber vi Gud att du levandegör ditt ord i och genom oss. Amen. Varsågod och sitt. Jesus tog en åsna. Hur reser vi? Under fastan så följer vi Ekumeniakyrkans uppmaning till klimatfasta. Och idag påminner vi oss om hur resandet påverkar klimatet och funderar lite på hur vi kan resa klimatsmart. När vi reser så upptäcker vi världen och oss själva. Vi knyter vänskapsband, vi skapar nya relationer och världen blir större. Och den blir mindre. För vissa så kan resan vara ett arbetsredskap. För andra så kan det vara en lyx eller paus i vardagen. Människan mår bra av att vidga sina horisonter för att möta det som är främmande. Problemet med resandet, i vilket fall det som är beroende av fossila bränslen, är utsläppen. Det är som om varje människa har en budget i form av hur mycket utsläpp den kan göra, som vår jord kan ta hand om. Den här koldioxidbudgeten är inte så där jättestor. Den försvinner snabbt med en weekend i London, eller många bilresor, eller en semester i Thailand. Och därför behöver vi tänka till om vart och hur och när vi reser. Människan mår bra av att resa, men det kan inte ske på bekostnad av vårt klimat. Hur ska vi då resa? Några tips som Ekumeniakyrkan ger oss. Res som en tjej. Vilka reser mest klimatsmart i Sverige idag? Jo, det är kvinnorna. De flyger hälften så mycket som männen och åker 30% mindre bil. Tjejerna har också åkt mer kollektivt och cyklar mer. Nu börjar visserligen männen komma ikapp när det gäller cyklandet, och det är bra. Cykla till jobbet. Om du har lagom långt till jobbet så är en cykeltur fantastiskt bra, både för miljön och för din kondition. Oavsett om du cyklar varje eller varannan dag så gör det stor skillnad. Kanske man skulle kunna införa en cykelonsdag på jobbet eller på skolan. Kanske skulle man kunna fortsätta dagen i sina träningskläder om man inte har blivit alltför svettig. Åk gemensamt. Vi vet att samåkning och kollektivt åkning är bra. Och kanske det är ett bra tillfälle att prata ihop sig några stycken, att åka tillsammans istället för att åka var för sig. Klimatkompensera mera. För klimatet så är den bästa flygresan eller bilresan den som inte görs. Ekumeniakyrkan har en resepolicy som tydligt anger att välja kollektiva transporter så långt som möjligt. Att aktivt arbeta för att sänka vårt klimatavtryck. Men det är också tydligt att vissa resor kommer vi att behöva göra. Och det är alltid en avvägning. Om man nu ändå behöver resa med flyg, bil eller båt med icke-förnybara bränslen så kan man klimatkompensera. Det innebär att man kan betala in en liten summa pengar för att kompensera för den klimatskada som man har åstadkommit. De här pengarna kan användas till att motverka den globala uppvärmningen, till olika projekt som istället gynnar klimatet. Idag på palmsöndagen möter vi Jesus på en åsna som blir en påminnelse om vårt eget resande. Långt borta och nära. Utåt och inåt. Bort och hem. Även om stilla veckan är eftertänksamhetens tid så inleds den allt mindre stillsamt. Under historiens gång så har Jerusalem bevittnat många märkliga intåg, både före och efter Kristi födelse. Stan har alltid haft en symbolisk och strategisk betydelse i ett land som ligger i skärningspunkten mellan rivaliserande grannländer. Men inget intåg har varit likt det som Jesus från Nazaret gjorde 30 år efter vår tideräkningsbörjan. Hur spontant och tillfälligt det vid första påseende kan te sig så var det likväl noggrant och genomtänkt. Åsneritten in till staden var och är en symbolhandling av utomordentlig betydelse och räckvidd. Det fanns förebilder. När Salomo smordes till kung så satte han sig upp på Davids mulåsna. Och de som följde honom stötte i basun och ropade leve konung Salomo. Och så följde folket efter honom under det att man blåste på flöjter och visade sin glädje med så stort jubel att jorden kunde rämna av deras rop, läser vi. Profeten Zakaria hade förutsett Messias intåg på en ung åsna. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig ridande på en åsna på en åsninnas fåle. I dagens evangelium läser vi att lärjungarna inte förstod vad det var frågan om. Men när Jesus hade förhärligats, då kom de ihåg det som han hade sagt till dem. Intåget var Messias intåg. Till det hörde också hyllningarna och jubelropen. De var inte på förhand planerade. Däremot så hörde det till sedvänjan vid en kungs intåg att mantlar skulle bredas ut. så talar åsnan. Mantlarna och hyllningsropen sitt tydliga språk om att det är en kung som är på väg. Det skedde i yttre anspråkslöshet, men med en oförklarlig tyngd och självklarhet. Åsnan han rider på är inte hans egen. Men självklart får han låna den därför att han behöver den. En annan åsna hade tidigare burit hans mamma från Nasaret och Betlehem och under flykten från Egypten. Enligt gammal tradition så hade en åsna tillsammans med en oxe bevittnat hans födelse i stallet i Betlehem. Nu får den på sitt sätt vittna om att världens och tidens herre gör sitt intåg i Sions stad. Nu blir han buren. Inom kort så ska han själv bära sitt kors och all den skuld som tynger världen. Om honom vittnar jubelropet, välsignad är han som kommer, kungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Den sången hade också hörts när han trädde in i vår värld. Då sjöngs den av en änglakör. Nu är det lärjungarna och folkhopen som stämmer upp. Innehållet är dock oförändrat. Och på samma sätt så handlar det om frid för den inre människan och fred på jorden och ära åt Gud. Det här är Jesu andra intåg. Men det aktualiseras för oss varje palmsöndag. Intåget sker i våra hjärtan och i våra sinnen. Det vi läser om idag är ingen engångshändelse i det förflutna, utan något som ständigt pågår i ett levande nu. Naturligtvis kan vi stå vid vägkanten oengagerat och titta på spektaklet som händer. Men det blir mer än ett skådespel, då det förvandlas till ett intåg i våra hjärtan. Vi inser plötsligt vem han är som sitter på den där åsnan. Vi kanske till och med bekänner honom som vår Herre. Och för att kunna göra detta tredje intåg så behöver han oss. Vår tro, våra händer, våra fötter, vårt engagemang. För han kommer med sin fred och vädjar till oss att bli fredens och fridens människor. Intåget i Jerusalem står under det stundande lidandets förtecken. Korsdöden väntar hans ankomst, och ändå ljuder lovsången. Till och med stenarna sjunger nu sin lovsång i alla de katedraler av sten och tegel som byggts till hans ära. Så är det, och så ska det fortsatt förbli. Ur mörkret, ur ringheten, så stiger lovsången upp till honom som kom och kommer med befrielsen. Under de förtecknen äger hans intåg alltid rum. Palmsöndagen utmanar oss att gå över gränser, att ta ett steg i rätt riktning också då det tar emot. Jesus gjorde det för vår skull. Han gjorde det som var hans uppdrag. Av palmsöndagen kan vi lära oss att inte snegla på andra människors bifall eller motstånd, när vi vill följa Guds vilja. Att inte vända kappan efter vinden. När Jesus red in i Jerusalem så visste han att många i folket jublade över sina egna förväntningar och drömmar och inte över det som Gud hade tänkt. Jublet skulle snart förbytas i smädesrop och hat. Hjärtats kompass behöver vridas åt Gud. Jesus talar om att vägen handlar om att mista sig själv för att finna sig själv. Att det är längs korsets väg som efterföljelsen sker. När Jesus rider in i Jerusalem så framstår han som en kung. Men han är kungen som segrar underifrån genom att lida och dö. Och som vill leda också oss, inte i kraft av sin makt, utan genom sin kärlek. Och därför kan vi också idag stämma in i hosianna-ropen. Det gamla jubelropet som talar om en bön om hjälp och ett trosvisst tack för denna hjälp. Jesus tog en åsna. Hur ser vår resväg ut? Dag Hammarskjöld påminner oss. Den längsta resan är resan inåt. Den som valt sitt öde, som anträtt färden mot sin egen botten. Finns det någon botten? Amen.